Ja, då kör vi. En, två, tre. Last Christmas! Hej allihopa och välkomna till avsnitt 257 av Ångestpodden.
Hej, varmt välkomna till årets sista avsnitt.
Yes, god jul säger vi någon dag sent. Ja. Och god fortsättning några dagar för tidigt.
Ja men alltså verkligen, alltså, kan du liksom förstå att när vi spelar in det här så är liksom julen av, alltså julafton och allt. Jag blir ju liksom lite stressad av det direkt.
Helt ärligt så har jag aldrig någonsin haft så lite jul. Känsla,
nej, jag med. Alltså jag har så lite julkänsla.
Alltså det är helt väck. Trots att man så här, du vet när man när vi kom hem nu till Karlsson, så här, det blir ju mycket typ så här tv-tittande i alla fall för mig när jag är hemma. Och så här, så ser man liksom att tv-tablån, den ser ut precis som vanligt. Jag har ändå köpt några julklappar. Du vet, alltså det infinner sig ingen julkänsla i mig överhuvudtaget.
Men har det att göra med bara den här snögrejen eller? Nej?
Lite. Jag hade haft mer julkänsla om det hade varit 10 grader kallare och snö.
Ja, men, det
men jag tror inte det bara är det.
Nej, inte jag heller. För jag tror också det, du vet, att det har gått så fort den här hösten. Alltså jag har ju verkligen varit den här som bara, gud, tiden går så fort! Men det känner jag ju, och därför tror jag med att jobba med jag är i mitt liksom mindset. Det är inte icke i jul.
Nej, men sen är det väl alltid lite så, alltså de här dagarna, typ mellandagarna och så, det är ju lite jobbigt för mig, för man ska lämna ett år.
Jag vet.
Man ska liksom stänga ett år och öppna ett nytt, och det tycker jag är lite jobbigt.
Och det är värre nu, när vi ska också stänga ett helt årtionde.
Ja. Ja, jo, alltså på sätt och vis, men det är alltid jobbigt för mig, alltså.
Jo, det är det för mig, men det här har gett mig någon skenande så här, alltså klamra mig fast vid det här årtiondet, för att jag har hela tiden nu senaste dagarna, och jag kommer liksom nu hela mellandagarna, alltså du vet såhär, jag lämnar årtiondet där jag har sett som ung.
Ja, okej, ja.
Då, Sofie, har det ju blivit dags för oss att välkomna en ny sponsor.
Yes.
Och detta med ett pirr i magen.
Mm-hmm.
Vi är denna vecka sponsrade av Fitness 24/7.
Och det här känns ju extra kul för oss. Dels för att vi tycker det är så otroligt fint och härligt med ett gym som vill prata om de här frågorna, eftersom ju träning hänger väldigt mycket ihop med vårt psykiska mående.
Ja,
också för att du och jag har använt Fitness 24/7 så länge jag kan minnas.
Ja, jag har haft gymkort där över 4 år.
Ja, det har jag också.
Men du, det jag tänkte var så här, du och jag har ju jättelänge velat jobba med ett gym.
Mm.
Och det är ju inte en slump att det blev Fitness 24/7.
Nej.
Om man säger så.
Absolut inte.
För det här samarbetet, det handlar inte under några omständigheter om träningshets.
Nej.
Ja, det vet ju ni liksom. För på Fitness 24/7, där är alla välkomna.
Mm.
Och det är också för alla, oavsett hur mycket du har tränat innan, hur lite, hur du vill träna, vad du vill göra, så är det för dig.
Ja, och det, alltså, jag skulle verkligen säga det med handen på hjärtat, att Fitness 24/7 är ju anledningen till att jag har ett gym att gå till. För innan jag hittade dem så var liksom gymmet en plats där jag hade väldigt mycket prestationsångest. Mm. Och du vet, jag kände mig liksom inte hemma på gymmen.
Nej.
Men det gör jag idag.
Ja, och alltså det pratas ju mycket om, ja, men just vikten av den fysiska aktiviteten. Mm. För det mentala.
Mm.
Det är ju liksom ganska så beforskat. Mm. Hur viktigt det är.
Ja, verkligen.
Och det känns därför så himla pirrigt och stort att vi får jobba med Fitness 24/7.
Mm. En sak som jag fastnade vid extra mycket när jag skulle välja gym, det var att Fitness 24/7 har tillgång till tjejgym, vilket, ja, är helt unikt. Och det känns bara så, alltså du vet, man är i de här tjejgymmen, det är så prestationslöst, det,
ja,
är liksom inga ögon som stirrar ut den. Det känns bara så tryggt för mig som är där och tränar, som ju annars kanske är lite så här. Jag är ju fortfarande lite trevande i den miljön.
Ja, gud, jag är nybörjare. Men ja, jag trivs ganska bra med att vara nybörjare. Jag kommer nog vara, alltså, fortsätta att vara det hur länge man nu kan vara det.
Precis.
Men jag är ju alltid på tjejgymmet. Mm. Det är min tryggaste plats på gymmet. Ja. Att jag får vara där. Och det ska jag verkligen säga, att jag märker att det kan vara
tjejer där som är liksom 60 plus till liksom i 20-årsåldern. Och jag älskar den blandningen.
Mm. Fitness 24/7 har ju inte bara som mål att alla ska känna sig välkomna till deras gym, utan att gymmet också ska vara en plats där man liksom kan umgås med andra. Att det liksom inte bara ska vara fokus på träningen, utan att det är liksom en plats där man så här, ah, kan mossa på någon, snacka lite med någon. Alltså vet, det ska vara så här en samlingsplats, och det tycker jag är så fint också.
Ja, men det gillar jag.
Tack Fitness 24/7. Men jag tänkte bara på det här, vi ska ju prata lite grann om det här decenniet idag.
Ja, jag vet. Alltså ur vinkeln psykisk ohälsa.
Ja, för så här, för mig privat har ju det här varit det absolut bästa decenniet i mitt liv.
Jo,
alltså. Eller så här, ja. De bästa åren. Mm. Men jag tycker fan inte om de åren som har varit nu, känner jag ändå. Alltså när jag har ändå sett tillbaka det. Alltså jag tycker ju att den här samtiden är helt fuckad.
Ja, alltså verkligen. Men får man börja vara lite privat?
Nej, jag tycker inte vi ska vara så privata i den här podden.
Nej, det är vi ändå inte kända för att vara. Liksom.
Nej, precis. Har bara lämnat ut våra känslor sinst 2015.
Ja, men... För jag hade två frågor som jag ville ställa dig.
Okay.
Med liksom 2010-talet.
Mm-hmm.
Vilket är ditt favoritår av de här 10? Alltså rent personligt. Motivera.
Oj. Det känns som ett tråkigt svar och säga så, men det är detta året. Men det är väl för att det ligger närmst den. Alltså så här, man vet nu vad man har liksom, hur man har utvecklats det här året så. Mm. Men... Nej, det kan nog vara kanske 2016.
Mm.
Alltså så här, ett år med podden.
Mm.
Vi hade precis sagt upp oss.
Mm.
Jag började nog på riktigt verkligen tycka om Stockholm.
Okej, ja.
Alltså kände mig hemma där. Ja, nej, men 2016. Men det är ändå en svår fråga. Alltså, men jag mådde ju väldigt bra då.
Mm.
Alltså jag hade inte... Jag hade inte upplevt så jättemycket ångest, mer än din ångest.
Mm.
Ja, jag vet inte, för samtidigt så, jag kan ju verkligen sakna den personen som jag var innan jag hade liksom typ grävt i mina egna känslor.
Okay,
samtidigt så tror jag att jag är en behagligare människa idag.
Okay,
för att jag har liksom lärt mig att prata om mina känslor och vågar mer i alla fall än vad jag gjorde innan. Mm. Var liksom sårbar och ja, men ärlig med mina känslor liksom.
Ja.
Men någonstans där 2016 tog det nog ändå sin början lite.
Ja, och då menar du att då var du bara så här lite i början av det?
Ja.
Att det var precis. Lite gött. Att så här, du visste inte så mycket, men du började ändå veta mer.
Ja, för nu, så, alltså nu när tiden ändå har gått med podden och så här, ja men... Samtalen kring psykisk ohälsa, vi kommer säkert komma in på det här mer. Men ja. Då har jag ju ändå... Många gånger hunnit ifrågasätta om jag gräver för mycket. Mm. Alltså är jag en ältare av rang? Är jag liksom, tänker jag för mycket? Har jag liksom för mycket ångest över att lämna det som har varit? För det är så, en sån person kommer jag ju alltid vara.
Ja.
Men jag är ju också så jävla orolig hela tiden för framtiden. Mm. Alltså jag kan inte, jag har ingen förmåga alls av att vara... i nuet, och då menar jag inte bara så här och nu när du och jag sitter och poddar, jag kan inte vara i den här veckan ens.
Nej.
Alltså jag kan liksom inte nu bara så här, åh men nu är det mellandagar, nu är man lite ledig, vad härligt det är. Nej, jag är långt fram i våren redan, där jag är i någon sorts stress, där jag är jättenervös inför vår show som vi ska ha, 21 mars på Skalateatern,
Köp biljetter.
Och så här, hur ska allt gå liksom?
Nej, men,
vad händer med det? Och jaha, sen är det sommar och fortfarande inte tagit några viktiga beslut. Alltså du vet så här, jag kan inte bara komma ner i varv.
Och du
jag.
Menar det kunde du 2016?
Ja, det kunde jag absolut. Mycket bättre än vad jag...
Ja.
Mm. Du då?
Detta var sjukt, för jag började ju fundera på det här. Först var det så här, jag bara 2018, för då blev jag tillsammans med min kille igen. Men sen bara... Nej, jag vet ett år som var jävligt bra för mig. Och detta är konstigt, men detta är med lite mänskligt. 2015.
Ja.
Jag kommer alltid minnas det året som ett så här, ett år där jag var så problemfri. Och det är jävligt konstigt. För då tog det slut med mig och min kille. Men du vet, alltså vi människor har ju en förmåga ibland, säger jag, med stora sorger att skjuta upp dem.
Ja, gud ja.
Och om man kan skjuta upp dem, eller den som det var för mig i det här fallet, den här stora sorgen över den här relationen som tog slut, då lever man lite på låtsas.
Ja, det gör man.
Och det alltså, gjorde
det är
jag.
Lite det är så nära ett parallellt universum du kan komma
på. Ja, och för min relation för mig tog inte slut förrän sommaren 2016.
Nej.
Så alltså hela 2015, det tog slut mellan mig och min kille i april. Och efter det levde jag life. Alltså podden hade precis dragit igång, den började gå bra, så det kändes ju mer så här overkligt. Alltså jag var fortfarande jätteung och så här, inte alls mycket konsekvenstänk. Det var mycket så här festa, ha kul, oj, det var den killen, det var den killen, men det var liksom inget som ändå krusade min yta. Nej. Alltså fattar du? Åh, gud vad jag kan så här, alltså det problemfria tänket på något vis. Det var också som att man vet att så här, vänta, Mordor vänta här framme, ja, i form av en stor sorg, men så länge.
Det är egentligen så jävla sjukt, för att det, ja, men så här, jag tror att det tillståndet man är i då, ja, när man mår så jävla bra, alltså du kan inte må så jävla bra utan den sorgen framför dig. Alltså, jag menar, jag kan må bra som inte liksom går runt och är olyckligt kär då, eller att någon i min familj är liksom jättesjuk, eller att jag är orolig. Så här, bara, du vet det här, ja men jag mår bra, det är bra nu just nu liksom. Men det där är ju något annat.
Det där är något annat. Alltså för det hör man ju ibland om så här, någon som förlorar någon nära, någon dör, någon ligger på dödsbädden. Då blir den här personen, alltså den ändrar allt. Det är stil, det är jobb, det är liksom vanor, det ska festas.
Sen kan
ska...
man ju se tillbaka på den tiden sen och se att fy fan vad piss jag mådde.
Alltså ja, så här, fast det gjorde inte jag.
Nej.
Alltså det ska verkligen kommas ihåg, att sorgen kunde inte nå mig.
Nej.
Alltså jag mådde pissbra, jag mådde oförskämt bra, och jag minns att jag hela tiden tänkte, ska jag må så här bra? Ja. Nej, det skulle jag ju definitivt inte.
Fan vad bra att det tog slut.
men för mig var det så här, jag bara, jag fixar det här utan problem. Alltså jag är inte alls en ångestfylld person. Nej. Och så här, det vet jag inte om jag är idag heller, för det har jag, det är en helt annan grej, men det är som en liten parentes, att jag verkligen pratat med min psykolog om det nu i min GAD, att så här, alltså jag har utsatt mig så mycket de senaste veckorna, och jag mår, jag kan inte säga så här att när jag liksom känner i mig själv att jag mår bättre, men jag har gjort sådana framsteg, och då är det så viktigt att jag omvärderar vad jag säger om mig själv. Ja. Jag kan inte prata om mig själv längre i ordalag om att jag är en så orolig person.
Nej.
För nej, det är jag inte alls det. Det är min GAD som har varit ett hinder för mig i det. Men du vet, alltså att dra parallellen till att då kände jag så här, att jag ska ju vara en person nu som är skitledsen, det har tagit slut, det här är jobbigt, men jag kunde inte ta in att det hade tagit slut, alltså förstår du, den så, jag kunde inte nå den.
Nej.
Den fanns helt utom räckhåll, och då var, alltså kvar fanns bara så här på låtsas.
Ja.
Och det är så skönt ibland att få leva lite på låtsas.
Ja, verkligen. Ja. Det är det ju. Men när jag tänkte tillbaka lite på, eller jag ska också bara lite snabbt prata om en grej som jag har tänkt att jag vill ta upp, men som jag inte har kunnat göra för att vi har gjort serien om Finnhat. Med mitt, inte mående den senaste tiden, men jag har märkt att i vissa situationer har jag vet att du och jag har redan pratat lite om det här, men alltså i vissa situationer kan jag just nu känna en ilska som jag blir typ rädd för. Alltså jag har varit så arg den senaste tiden på saker som jag absolut inte kan styra över. Alltså det, och det är, jag blir så arg så att jag tycker att det är obehagligt. Jag bara, men gud, alltså hur kan jag bli så arg för att någon råkar gå in i mig med en barnvagn på Konsum? Alltså du vet, nej, men jag blir vansinnig. Och jag har också märkt att jag har, alltså jag lägger så mycket energi på personer som, jag vet inte om det grundar sig i att jag är avundsjuk på personerna, men du vet så här, och det här kanske har lite med det här decenniet att göra också, för jag läste ändå en artikel om det här, att man pratade om, alltså tiden 00 till fram till 2010, var liksom rädslans decennia. Så man var väldigt rädd för saker. Och det här decenniet har varit ilska. Och jag bara, gud vad det stämmer in på mig. Då hade jag redan, innan jag läste den här artikeln, hade jag redan skrivit upp i mina egna anteckningar att jag ville prata lite om ilska. För jag har känt jättemycket ilska. Kanske främst de två senaste åren, men bara nu på senaste tiden har det blivit så här, ja men typ, ja men det är orimligt vad arg jag kan bli över att det blåser lite för mycket, att bussen är för sen. Alltså jag vet inte om det är att jag kanske har ångest för något annat,
ja, men det
ger
det
sig uttryck.
Ja, för det är det jag tänker direkt så här. Alltså vad kommer det ifrån? Ofta kommer det ju från att så här, stress,
ja.
Det kommer från någon ångest, alltså det är ju, alltså för känslor och att må dåligt, alltså det sipprar ut.
Stubinen min är så kort att...
Lång är den inte.
Nej, den är det fan, den växer inåt, min stubin, just nu känner jag.
Men alltså, okej, okay, men känner du med så här att du blir... ledsen för att du blir så här, alltså du vet så här att du bara, varför blir jag så här arg, alltså jag får panik.
Nej,
på mig själv för att jag blir så arg, alltså.
Jag är inte ledsen, men jag är ju rädd att jag ska uppfattas som en jävligt sur människa.
För att, alltså, jag har ju märkt att du blir så här arg, ja. Ibland, jag kan ju också bli arg, men alltså jag tror inte att jag har tänkt på det så som att, alltså.
Och jag har verkligen tänkt, varför blir jag så arg?
Ja, men alltså jag har ju med märkt ibland, alltså det ska jag ju ärligt säga, att jag har ju med tänkt, okej, Sofie blir orimligt arg för det här nu i trafiken.
Ja, typ. Men precis.
Alltså, ja. Det kan jag säga, det har jag också märkt. Ja, jag men bara, vad tänker du då? Alltså, vad kommer det ifrån?
Jag tror att det är stress, och inte stress som är, åh gud, vi har så mycket att göra.
Nej.
Alltså, vet, så här, för det pratade jag lite om igår, för att jag pratade med mamma och en kompis här, bara, jag har sovit så dåligt, jag har haft liksom ont i huvudet.
Precis,
den här,
för det har du också gjort, du har sovit dåligt.
När det sitter liksom, när det bara trycker bakom ena öga typ, smärtan. Och så frågar de, men har ni haft mycket? Och jag bara, nej det har vi inte. Men det är nog bara mycket liksom, inte med ångestpodden eller liksom med vårt jobb, men det är så mycket annat samtidigt runt omkring. Du vet så här, vad vill jag bo egentligen? Alltså du vet så här, det är så mycket egentligen. Alltså jag ställer mig frågan egentligen, som att jag går runt och lajbar någon sorts person som inte är jag typ. Alltså, och sen samtidigt kan jag ju bli irriterad, för jag kan ju bli så här på andra människor som grubblar väldigt mycket, att så här, men tänk inte så mycket, alltså det spelar inte så stor roll, det är ingen som går runt och vet, alltså du vet så här, när vi poddade med Johannes Hansen och han hela tiden sa bara, ja men lär dig leva med det, för alla människor tänker så, alla har ett bluffsyndrom eller ingen vet egentligen vem man är, man har olika roller i olika situationer och så här. Det kanske är mycket sånt som bara har kommit till mig nu och som jag försöker lära mig att acceptera, för jag har inte trott att det är så.
Men om jag säger så här då, terapi.
Ja.
För du vet, alltså tänk hur många år vi har sagt att du ska börja terapi.
Jo, men jag vet, men det är för att jag, så här, jag har ju inget typ egentligt problem.
Ja, men det där är det typiska. Alltså så kan ju alla tänka. Jag skulle ju också kunna tänka att, gud, jag hör om att det läggs ner avdelningar i Sverige för tung, svår psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar. Jag vet att så här, vården för psykospatienter, att den har, alltså det är sådana nedskärningar där. Det är som att jag då skulle tänka att så här, men snälla, gadd jämfört med psykos.
Nej, men du har ju ändå, du kan ju sätta ord på liksom vad som blir problematiskt.
Fast det blir ju problematiskt att du inte kan sova. Det blir ju problematiskt att du blir så arg och att du blir rädd för det.
Ja, men det har ju varit nu på sista tiden. Alltså...
Ja, men alltså och.
Ja.
Jag tycker det har funnits det innan. Men det känns som att du är, alltså du har en egen bild av dig själv. Att du inte är så ångestfylld, mår så dåligt eller sover så dåligt, och det blir ju liksom problematiskt. Alltså tänk själv hur många gånger vi har sagt hur viktigt det är, alltså du kanske behöver terapi 3 gånger.
Ja.
Men du tror mig att säga, gud, vad ska jag säga? Alltså,
ja.
Nej, men du vet så här, vad ska jag säga?
Nej,
det här?
Men så här, det känns ju som att skulle jag sitta mitt emot en psykolog, eller om jag skulle ju förmodligen använda en nätpsykolog. Ja. Då skulle jag bara ringa och de skulle bara, aha, vad är problemet? Och jag bara, Jag vet.
Nej, fast det skulle de hjälpa dig med, för de skulle ju med säga, fast du ringer ändå hit.
Ja, men då blir jag så här, varför gör jag det då? Alltså du vet, nej men jag vet inte. Alltså, nej.
Men är du rädd för terapi? Alltså, kan
nej,
du
här, det är jag ju verkligen inte. Alltså
så här, vad kommer vi hitta då?
Nej, det skulle jag inte säga att jag är.
Nej.
Jag skulle ju tycka att det var intressant i sådana fall. Det är ja. Mer bara så här, ja men, ja. Men jag vet inte. Alltså det är bara, jag har ändå tänkt på att jag har blivit arg på små saker liksom. Mm. Ja men så läste jag i alla fall den här artikeln då. Samtidigt som jag satt och funderade på min egen ilska. Och det här är en artikel då i Göteborgsposten som är skriven av idéhistorikern Anton Jansson. Som skriver då 10-talet var vredens tid.
Okej.
Kan en tidsperiod ha känslor? Ja, varför inte? I alla fall verkar vissa känslor dominera tidsandan i vissa perioder. Nu hoppar jag lite här i texten, men nu står vi inför ett nytt decennieskifte och kan blicka tillbaka på ett årtionde där terrorhot och finanskris inte spelat ut sin roll, men som ändå sett annorlunda ut än decenniet innan. Vad känner ni nu? Om ni har tänkt på att ni de senaste åren sett mycket ilska, upprördhet och vred omkring er, eller rent av varit heligt förbannade själva, så är ni inte ensamma. Att människor är arga har de senaste åren pekats ut som typiskt för vår samtid, så kanske har 10-talet varit just vredens årstid.
Fan vad det är sant.
Ja.
Det tror jag. Alltså, har någon kunnat föra en enda kamp utan att det är sån jävla ilska? Nej. Mot någon som inte tycker likadant, mot någon som råkar säga lite fel, mot någon, alltså det är liksom, du hör ju själv, jag blir för fan förbannad bara jag än säger att folk blir förbannade.
Ja, för jag tycker, och det är det jag har funderat på lite så här, hur mycket är jag skyldig till det här själv då? För du vet så här, ja, det har man ju verkligen sett eller känt att så här, fan, alltså folk på internet är det ju framförallt, letar ju verkligen efter saker att bli upprörda över. Ja. Så att de får föra sin kamp, eller vad nu är. Nej, det är väl typ att de måste få ut sin ilska på något sätt. För de känner väl precis som jag att de går runt och är arga på små saker och måste liksom applicera det någonstans. Men jag känner ju, jag har inte dragit det så långt kanske att jag har börjat... jag har något jävla haveri i någon annans kommentarsfält på grund av min ilska. Men du och jag kan gå hemma och vara så arga på saker
vi
och ting.
Vi kan ju koka.
På liksom saker som bara såhär, men skit i det bara.
Ja, jag vet. Men
lägg
så kan jag inte det.
Nej. Och vad grund, alltså är jag avundsjuk då liksom? Alltså jag känner, jag måste ju på något sätt kunna ta något exempel här för att ni ska fatta vad jag menar. Men det kan vara liksom så här. Säg en influencer.
Ja.
Som från början har profilerat sig som att vara en person som liksom bara ska prata om så här lycka och framgång, liksom de här typiska framgångsrecepten liksom. Eller liksom, ja men så här lever jag för att ha det härligt liksom. Mm. Vilket kan vara jätteinspirerande och bra, jag tycker det är jättebra liksom. Men så ska man helt plötsligt börja ta sig in i frågor som man inte har någon jävla aning om överhuvudtaget. Mm. För att man typ ser att det är lite trendigt.
Ja, precis.
Eller att man ska föra en kamp för att man gör så mycket av bekräftelsen av att leda den här kampen.
Precis. Mm.
Utan att man egentligen behöver driva någon sorts kamp. Alltså man har ändå sin trygghet säkrad på något sätt. Mm. Alltså, samtidigt som så här ilska kan ju... Greta Thunberg hade aldrig satt sig på Mynttorget om hon inte hade känt en ilska.
Nej, alltså verkligen. Vi hade fan inte fortsatt med den här podden om vi inte hade känt en ilska.
Precis, det kan ju vara en sån sjuk drivkraft ju.
Men jag tror så här, alltså, det måste, man måste ju också rannsaka sig själv vad man riktar den ilskan mot eller på. När man helt plötsligt är inne i ett kommentarsfält hos någon och riktar en ilska mot en individ samtidigt som 300 andra riktar den ilskan, då tycker jag att så här, då blir det lite farligt.
Men vet du vad jag också tror som är typiskt för vår samtid, utan att vara någon analytiker, mycket av den här ilskan och det här hatet då som kan spridas i någon annans kommentarsfält, egentligen ska det här hatet vara kritik. Mm. Men vi är helt oförmögna att ge kritik idag
och ta den.
Vi kan inte ta emot den, för att om vi får kritik så säger vi att usch, nu får jag hat.
Precis.
Men väldigt många människor, inklusive jag själv, vet typ inte riktigt hur vi ska liksom framföra kritiken. Nej. Men är det också att man är så rädd för att den här personen ska ta det som hat, för att vi är så jävla ängsliga också själva. Precis. Alltså hur skulle du säga, är du bra på att ta kritik?
Absolut inte.
Nej, jag är fruktansvärt dålig på att ta kritik.
Jag är så dålig. Ja. Alltså jag tar ju det som att jag är så hatad.
Precis.
Alltså, det blir liksom ett mothugg i mig varenda gång.
Mm. Och den här, precis, jag blir ju liksom, känner mig hatad och kan liksom till en början blir väldigt förbannad för att jag får den här kritiken. Mm. Men det slutar ju alltid i att jag blir skitledsen och jätteängslig och bara puhuhu, jag är så jävla dålig.
Ja,
liksom.
Ja, alltså å ena sidan, alltså här är jag jättesudelad, för å ena sidan tycker jag att vi människor måste få mycket mer utrymme till att göra fel, säga fel innan liksom ett helt jävla gage av anhängare i sociala medier ska komma och så här, hjälp liksom, hata. Men å andra sidan så tycker jag så här, sluta liksom, gör du fel ska, får du väl fan i mig ta det.
Mm.
Alltså, då får du väl stå för det. Alltså så här... Mm. Det beror väl på skada, alltså så här, allting är ju ganska så här från fall till fall.
Mm.
Men jag vet inte, jag tycker det är skitsvårt. Men jag tänker också att 10-talet kommer vi se tillbaka som ett årtionde där jag tänker så här att alltså om man ser tillbaka typ så här 100 år, vad var asviktigt då? Ja, men det var religion. Mm. Och vi människor vill tillbe ja, men saker, ja, men som en religion då, där vi liksom lever efter de här lagarna. Men vi gör ju fortfarande det, även om religionen, kristendomen, är inte jättecentral nu. Eller islam, eller katolicismen, även om det såklart existerar för miljontals människor. Men här i Sverige, i vårt samhälle, så är den ju liksom inte så påtaglig. Men däremot tillber vi ju andra saker. Vi tillber Linnea Claesson, som är feministisk ikon, Mia Skäringer, vi tillber dem. Jimmy Åkesson, vi tillber personer som Joakim Lamotte. Mm. Alltså att de blir såna figurer som vi på något sätt tillber. Alltså fattar du vad jag menar? Mm. Och att det tror jag kommer vara verkligen så 10-tal.
Mm,
och då
också
blir det problem. För om vi då ser på hela det här med Linnea Claesson, alltså hela, alltså det har ju varit ett jättedrev kring henne, och just att hon har ljugit om saker, hon har tagit exempel som egentligen inte existerar, hon har tagit andras historier, men alla har tolkat det som att det har varit hennes.
Mm.
Alltså jag är så kluven i det.
Nej, det gör man.
För hur, alltså vi, alltså en hel samtid har tillbett henne som ett jävla orakel.
Precis.
Hon är ju bara en vanlig människa. Alltså hon kommer aldrig kunna leva upp till att vara en superwoman som en tecknad seriefigur.
Nej.
Som vi har gjort henne till.
Mm.
Det är klart att vi kommer bli besvikna, men vi menar jag folk, alltså så här, hennes följare kommer bli besvikna, för hon kommer aldrig kunna vara den seriefiguren som hon utger sig för att vara på sociala medier.
Mm.
Jag menar inte att hon säger hej, jag är en seriefigur, men allt det hon skriver, allt det hon gör, det är helt omöjligt för en människa att efterleva allt det där.
Precis, det blir ju så, jag vet inte, det känns som att allt är så jävla onyanserat ju, och jag tänkte mig så här, alltså på ett sätt så har jag nog aldrig satt så höga krav på mig själv som jag gör nu. Det känns som att alla andra, säger jag verkligen med citationstecken nu, liksom kan så mycket, de är så pålästa på saker och ting. Jag känner hela tiden typ att jag, det är också en inneboende stress i mig, jag känner att jag ligger efter i så här fakta. Liksom, jag kan inte tillräckligt mycket saker, tycker jag inte. Jag känner alltid att så här, fan, jag har inte tillräckligt mycket kött på benen för att typ välta den här personen i den här diskussionen, så därför tar jag inte den. För det känns alltid som att jag har någon orimlig bild av att jag alltid ska kunna så här mic drop på folk, jag vet inte.
Mm.
Men samtidigt så är ju allt så kravlöst idag, för att information och fakta är 0% viktigt nowadays.
Bra, för det är en av mina punkter som vi också kommer se tillbaka på 10-talet som. Det är ju hela det här med de lätta lösningarna på de jävligt stora problemen.
Ja.
Alltså, hur kan en hel samtid bara så här ha liksom
Alltså vet du vad jag läste, Sofie? Som alltså, har med detta att göra. Som är så jävla sinnessjukt. Våra hjärnor, människohjärnan, har inte utvecklats på flera tusentals år. Alltså vi har liksom, alltså vår hjärna är exakt likadan som den var för 1000 år sedan. Alltså förstå då att så här, okej, nu har då hjärnan ändå så här, jag är nere i en depression, vad kan jag göra? Att det, jag skulle inte säga att för alla idag är ju inte top of mind. Jag går och söker hjälp.
Nej.
I form av vårdcentral eller terapi. Vilket jag också förstår, för det funkar ju inte.
Precis.
Alltså vården är ju så bristfällig. Mm. Vad har hänt då? Jo, det har vuxit fram det som man i folkmun kallar alternativ medicin.
Mm.
Som ska vara liksom så lite effort för mig som människa som möjligt. Men det ska ändå lösa det absolut största problemet jag har just nu.
Mm.
Och när jag säger det så här tycker jag ju själv att det låter helt orimligt. Men jag vet också hur det är att vara helt jävla... Ja, men att allt bara känns så hopplöst. Att det inte finns en enda lösning. Så om någon presenterar för mig i en bok. Som kanske heter Kimchi och Kombucha. Att de här örterna skulle... liksom vara behjälpliga för mig i min depression. Självklart tar jag det till mig.
Ja, och det blir ju också, alltså när det kommer en sån våg av en sån enkel lösning som till exempel kimchi och kombucha, alltså alla, säger jag återigen med citationstecken, går ju på det. Så även om du som mår skit tänker att så här, det här kan omöjligt hjälpa, så vill man ju ändå ge allting ett försök. Mm. Dels för att man inte liksom, man vill ju bara så här, om någon kommer då bara, men har du testat det här, så vill man kunna säga ja, det har jag. Alltså man, precis, vill liksom inte vara den då som bara, nej men det tror jag inte på, för då är du plötsligt den som inte vill bli frisk.
Exakt.
Alltså det, jag läste lite så här hälsotrender, eller typ så här hur man från 00-talet fram till idag, hur liksom den ändå har förändrats, alltså de här trenderna. I början var det väldigt mycket så här, ja men du skulle ju extrembanta. Och då var det ju ofta så här barnmatsdieten, flygvärdinnedieten, alltså mycket dieter.
Ja, verkligen.
Det gick sen över till det här, ja men 5-2-dieten, LCHF. Alltså det är fortfarande dieter, men det är lite mer rimligt än att bara äta barnmat liksom. Men nu i slutet, liksom, de senaste åren, har man verkligen sett hur det har gått från att bara vara fokuserat liksom, på kroppen och att man typ ska gå ner i vikt, till hela den här helhetsbilden då, där det liksom är yoga, meditation, sellerijuicer, det som liksom ska få hela dig att må bra, vilket på ett sätt ju är bra, för att nu har vi ändå kommit till en punkt där många ändå har fattat att det går inte riktigt skilja på den fysiska hälsan och den psykiska hälsan, nej. För det hänger verkligen ihop. Men det blir ju också farligt när man då liksom så här bara, men om man dricker rotselleros varje dag, så kommer du inte bara hålla dig fysiskt frisk utan även psykiskt. Alltså jag tänker bara att alla de här trenderna, det har vi sagt innan i podden, men jag tror ju verkligen att det spär på så mycket fördomar om psykisk ohälsa.
Det tror jag med. Alltså...
Och det kommer absolut inte leda till att fler vågar säga att de mår piss. För om det är, om man hela tiden serveras de här enkla lösningarna, hur ska jag våga säga till mina kollegor liksom att så här, ja men jag mår skit, om det för dem bara handlar om att så här, ja men då har hon ju tränat för lite, eller då har hon ju druckit, har hon slarvat med juicen.
Ja men precis.
Alltså
det är så jävla farligt.
Ja.
Och att man också ser det som att så här, alltså idag kan jag liksom tycka att det finns en våg av att man ser, ja men så här, antingen kan man äta så här, vad heter det nu igen, fermenterad mat, ja, eller vad fan det nu är, typ inlagd mat, eller antidepressiva.
Ja, precis.
Så man så här, det bara är välja, man bara så nej, det finns inget, alltså lika med tecken.
Nej.
Och det är så, jag bara tänker också, behöver alla, alltså olika sjukdomstillstånd, de här sakerna? För jag kan uppleva att för 10 år sedan, då pratades ju jävligt mycket, man såg löpsedlar om så här
det här ska du äta för att minska risken för cancer. Mm. Det här bidrar till cancer. Det
var, shit, ja, vad det var.
Kommer typ du ihåg
det? När det var liksom den här, man får inte äta chips för då får man cancer. Det var ju också det här ämnet, vad heter det nu igen?
Aspartam.
Ja, aspartam, ja. Liksom det kan man få cancer av.
Ja, men jag vet. Mycket... Och så här, att det var ju verkligen en våg då till att det idag är så här, vad vet vi egentligen vad bidrar till cancer?
Mm.
Ja, men rökning gör verkligen det.
Mm.
Och du vet så här, alltså det här konkret som verkligen är beforskat.
Mm.
Men idag skriver man ju inte att chips bidrar till cancer.
Nej.
Men behöver alla olika sjukdomar de här resorna? Att idag så skriver vi då istället, det här kan bota höstdepressionen.
Mm.
Och så är det då en ört jävel. Mm. Liksom.
Ja, för så här, på något sätt kanske det är, alltså att man ändå har börjat prata mer om psykisk ohälsa. Alltså alla de här löpsedlarna, det kanske är bra att de är där, för då har vi ändå lyft ämnet någonstans. Mm. Och så ska man hitta de här enkla lösningarna då, eller anledningarna till varför folk mår skit liksom. Och där finns det ju alltid, när det finns ett ämne som man har pratat så lite om innan, så är ju kunskapsglappet så jävla stort.
Ja,
och där finns alltid personer som är jävligt snabba och alltså briljanta på att se de kunskapsluckorna och bara så här, där kan jag fylla i mig lite.
Precis.
Alltså bara en sån sak som jag liksom, det var fan inte länge sedan jag insåg att så här, vi har typ inga skyddade titlar i Sverige.
Nej.
Vilket gör att vem som helst får kalla sig typ beteendevetare.
Mm.
Du och jag skulle kunna säga att vi är beteendevetare med tanke på hur många människor vi har pratat med om deras innersta känslor.
Precis.
Liksom.
Där... De enda skyddade titlarna vi har är läkare och psykolog.
Ja.
Vilket innebär att du och jag skulle kunna sitta och säga att vi är jurister.
Ja.
Och det är fan i mig livsfarligt.
Ja, det är det. Och men jag, där är jag också så jävla tydlig, och jag har funderat så mycket på det. Alltså, jag gjorde det mycket i hela den här kimchi och kombucha, liksom när det blev stort. Hon är vår kära vän Christian Dahlström, vi gjorde en granskning av hela den boken och Bonnier Fakta. Jag har funderat på det även nu, när samma älskade vän Christian Dahlström har gjort en ny granskning av Thomas Eriksson och Omgiven av böckerna.
Ja, jag tror att väldigt många känner till dem. Omgiven av idioter, omgiven av psykopater.
Ja.
Och man delar då in människor i grön, gul, röd och blå.
Yes.
Och faktum är ju då att flera liksom organisationer är helt byggda på de här modellerna som saknar all vetenskaplig grund. Det är som att vi skulle bygga organisationer på horoskop.
Ja, men var är liksom... Jag kan ju tycka moraliskt att det är fel av en sån som Suki Choi som har skrivit kimchi och kombucha eller Thomas Eriksson att utge sig för att vara personer som de inte är, alltså då beteendevetare eller doktorer.
Mm.
Samtidigt så är det liksom inte olagligt.
Nej.
De får ju göra det. Men att vi köper det, att vi går på det, alltså varför gör vi det?
Jo, fast samtidigt, alltså det tycker inte jag är konstigt. Alltså om någon säger att den är beteendevetare, det är klart att jag köper det.
Ja.
Speciellt när jag ser att så här, aha, det här är en bok utgiven av ett så här aktat förlag i Sverige. Aha, den här mannen då, Thomas Eriksson, sitter i Fråga doktorn på SVT. Alltså det är så många instanser, då måste jag som konsument ta för givet att det är kvalitetssäkert.
Ja.
Att det inte är det, det är den allra största skandalen, tycker nästan jag.
Ja.
Alltså sen är det så här moraliskt, tycker jag det är helt sjukt att så här, men det här är beforskat, säger Thomas Eriksson, och det här är liksom, man kan bygga hela organisationen på det här. Nej, det kan man inte.
Ja, det blir bara så. Jag tror och hoppas att vi kommer se tillbaka på det här decenniet även som tiden när vi var lite, alltså det, man blir liksom så här, jag känner att vi är så dumma. Nej, men det gör jag faktiskt. Alltså det är som att vi själva har blivit fördummade. Men det är väl också alltså, så här, man ska liksom inte skylla allting på sociala medier heller. Men liksom där är det, vi ska bli så underhållna hela tiden. Mm. Och allt ska vara så enkelt för att vi har blivit typ oförmögna att ta till oss saker som är lite svårare.
Ja, precis. Alltså, det blir vi sämre och sämre och sämre på.
Ja, alltså så här, det var någon som hade skrivit på Twitter bara så här, just om den här omgiven av granskningen.
Mm.
Om saker och ting är så lätt så att du helt plötsligt från ingenstans förstår någonting som du aldrig har förstått tidigare, så är det förmodligen för bra för att vara sant.
Ja.
Alltså för vissa saker ska vara svårt. Det finns en anledning ju till varför vi inte vet mer om psyket, för att det är jättekomplicerat. Precis. om det skulle vara så jävla enkelt som att man bara skulle dela in personer i 4 olika färger och så helt plötsligt skulle man förstå sig själv och alla andra mycket bättre, då hade vi ju vetat det innan 2020.
Precis. Alltså så här, sen om någon vill göra det, jag tycker det är kul och så här, och gör det på en hobbynivå, alltså gör det. Mm. Det är helt okej. Okay. Jag gör med så här, jag gör väl 10 000 saker som jag så här tänker, ja det här är kul och bra. Jag vet inte vad vetenskapen säger om det.
Nej.
Men problemet blir ju när man använder det som att det är ett så här faktum. Mm. Att så här, att det här är beforskat, det här kan vi bygga organisationer på, vi kan bygga liksom offentlig sektor på det här.
Mm.
Då är det också så här, då är det skattepengar med i bilden.
Mm.
Och då, alltså det är så jävla beklagligt bara mm. hur det kan bli så.
Mm.
Alltså det känns som att så här, forskningen är så hotad.
Ja.
Vetenskapen är så hotad.
Det är den verkligen.
Men liksom, är den hotad av sådana som dig och mig också?
Ja, det har jag också funderat lite på. Alltså så här, för jag menar, vi hade ju en konflikt med en politiker
mm.
för någon månad sedan.
Mm.
Vi var och föreläste.
I Falköping.
Yes. De hade liksom sin psykiatrivecka som många liksom kommuner och regioner har ju.
Och alltså det här var så bra arrangerat. Nej men det var ju 5+.
Ja, verkligen.
Arrangemang, verkligen. Mm. Och det var jättemycket folk där. Vi hade en frågestund efteråt där vi fick frågan så här, men vems är ansvaret typ? Mm. Eller när jag kommer inte riktigt ihåg vad frågan var, men jag vet att jag säger att barn- och ungdomspsykiatrin i det här landet är ett fatalt misslyckande. Det är helt och hållet politikernas fel.
Mm. Och jag sa typ så här, att det är så viktigt att fortsätta söka hjälp även om man inte får den hjälp man behöver första, andra eller kanske tredje gången. Mm. För då kommer vi ju hamna i det här att man får liksom inte se på sjukvården som att så här, det är ingen mening att söka hjälp, jag får göra allting själv. Då hamnar vi i det här alternativmedicin, man går och köper massa böcker som absolut inte funkar för en, lägger tusentals kronor på fermenterad mat och sån skit liksom, som inte är alls beforskat, och så slutar man att söka hjälp. Alltså det är så viktigt att fortsätta göra det för att politikerna ska se behovet av hjälpen. Alltså vi kan inte bara ha ett mörkertal som behöver hjälp, utan man måste se det på ett papper. Att så här många är det som just nu behöver en psykolog i den här regionen.
Precis.
Till exempel. Så sa jag typ, så att fortsätt söka hjälp så att politikerna får det svart på vitt. Liksom. Ja. Och så efteråt då så säljer vi lite böcker. Och så här, och det är liksom, ja men folk lämnar den här teatern där vi har varit.
Ah.
Förutom en kvinna som står kvar och okay, hon är verkligen angelägen om att prata med oss.
Exakt.
Så det var spännande.
Ja. Och så kommer hon fram och så säger hon så här, ja, jag är en sån ni pratar om. Och vi bara, va? Så här, förstår du
skit, tänkte jag.
Ja, det tänkte jag med. Ja. Bara, gud, alltså, welcome to the clan.
Ja.
Nej men hon bara, ja, jag är en sån politiker som ni pratar om. Så illa om typ.
Ja.
Och vi bara, ja okej. Okay. Och då säger hon till oss att ni kan inte prata så som ni gör. För ni behöver nyansera bilden.
Mm.
Och alltså först där så blir man ju, alltså man blir ju ett litet barn.
Mm.
Alltså står och blir utskälld av en vuxen människa på det här sättet.
Mm.
Och det slutar liksom inte där. Hon säger att det är såna som vi som gör att det finns någon som vill jobba inom psykiatrin när vi pratar som vi gör. Men så frågar jag ändå henne, menar du att du kan säga till oss att barn- och ungdomspsykiatrin i det här landet inte är ett fatalt misslyckande? Kan du säga det?
Mm.
Och då säger hon att ja, men den är inte dålig här i Falköping. Det kan jag ju tycka är ett sådär svar om jag ska vara helt jävla ärlig.
Ja, hur stort är Falköping liksom?
Ja, men verkligen.
I det stora hela, ja. Ja.
Alltså där och då, och nu med, så tycker jag ju att så här, det där är så sjukt.
Ja, för att så här, hon tycker då att vi är onyanserade. Att vi liksom så här, ja men saker och ting är mycket mer komplicerat än att man bara ska lösa saker och typ skjutsa in pengar någonstans. Mm. Och där är det ju vår ilska som driver oss.
Precis.
Och på något sätt ilskan jag känner för såna som henne, kan jag säga, det är ju, den kommer ju från alla de meddelandena som vi får varenda dag från personer som behöver Precis. Hjälp och som inte
från
får
er,
det.
Liksom. Ja.
Och så i alla fall några veckor senare så stod vi också i en paneldiskussion med även där politiker som också just då sa att så här, åh men det här är jättekomplicerat, det får vi inte glömma bort liksom, att så här, ja det är komplicerat. Och så stod jag där och tänkte att så här, ja men hur länge kan man liksom skylla ifrån sig på att någonting är komplicerat. Mm. Alltså, alltså man måste ju ändå, om vi hela tiden, det känns ju som att det är det man har sagt om psykisk ohälsa hela tiden. Precis. Hela psykiatrin, att så här, det är så komplicerat, där vill man liksom inte vara, det är så svårt att hitta lösningar där, så därför tar man hellre inte tag i det än exakt. Att man försöker och kanske misslyckas. Mm. Och då sa ju vi i paneldiskussionen att så här, ja, det här är komplicerat, men det blir ju mindre komplicerat om vi pratar med de som faktiskt mår dåligt.
Precis.
Alltså vad som är onyanserat för mig är ju liksom kanske nyanserat för någon annan.
Ja, verkligen.
Och hon tyckte att vi var helt onyanserade, medan jag bara tycker att vi står där och pratar sanning.
Ja, ja men alltså ja, och så här, jag tycker ju också att är man politiker, då är man väl ändå betald för att ta i de här frågorna. Man kan ju inte gå i försvarsställning. Nej. Alltså du vet, där blev jag så här, här sitter jag som ung tjej och försöker driva de här frågorna. Ska du motarbeta oss då? Du vet, det kommer ju ilskan då.
Ja, precis.
Jag börjar gå upp i det.
Ja. För liksom, lite av det hon sa har jag ju ändå, jag tar ju med mig det, att jag vill ju inte bli den personen som, ja men du vet, det får inte bli Ida och Sofie som driver ångestpodden, de bara driver på om att saker är skit hela tiden. Nej. Att ingenting går framåt, att vi då skulle se som de här onyanserade personerna. Precis. Som nästan inte vill att saker och ting ska gå framåt. Precis. I den här frågan. Jag menar, drömmen är ju att ångestpodden inte skulle behövas.
Ja, men verkligen.
Alltså så här, man vill inte bli den personen som bara går och harvar i allt, och att vi fortfarande skulle sitta här och bara, vi måste prata mer om psykisk ohälsa, att det bara, att vi ja. Liksom, att ingenting skulle ha hänt sen 2015. Precis. För det har det ju.
Ja.
Ja, jag vet, samtidigt så när man får en sån jävla avhyvling som vi ju fick där, så blir det ju återigen att jag ställer mig frågan, ja men shit, har jag fortfarande för lite kött på benen för att liksom få driva en fråga?
Men får jag
kan
också,
jag för lite?
Men får jag också säga en annan sak? Detta är en helt annan grej. Alltså, om just liksom vår samtid nu. För hela den här, ja men hälsohetsen, allt ifrån att man ska josa, man ska äta örter, det är de här fermenterade maten till lunch. Alltså på ett sätt är det ju också en statussymbol.
Ja, gud ja.
Alltså det är ju, för det här vet jag att jag har sagt innan, jag hörde en asbra prata om det här i Tankesmedjan för typ ett halvår sedan kanske. Mm. Ja men just att så här, alltså om vi tittar på 2000-2010, då var en statussymbol, det var att spruta champagne på Stureplan, det var silikonbröst, det var blonderat hår, det var spraytan, det var klockor, fina kostymer. Det var liksom att, alltså det var flärd, det var att visa upp pengar, alltså att visa pengar i form av att säga, gud, jag kan plocka in 40 champagneflaskor och vaska hälften. Jag bryr mig inte. Det var Saint-Tropez, Bås. Alltså du vet, det var hela den. Vi växte upp med det. Vi hade våra blickar på det när vi liksom var...
Skjorta, kavaj och röda byxor.
Ja, men verkligen. Skjorta, kavaj och röda byxor.
Ja, verkligen.
Alltså, ja, men verkligen.
Mm.
Och 2010-2020 har ju varit tvärtom. Alltså statussymbolen nu, det är ju nästan så att späka kroppen.
Ja.
Duscha svinkallt, gå upp astidigt, sov jättelite, jobba pisset av dig. Alltså det är nästan så här att man ser ju nu, alltså om 2000-2010 var så här, slappa så mycket som möjligt, det är status.
Ja, så här, man vill ju jobba så lite som möjligt och förtjäna så mycket som
exakt.
Möjligt samtidigt.
Liksom. Så har 2010-2020 verkligen varit nosa på väggen.
Ja.
Konstigt att folk blir så jävla utbrända. Nej, för att det är status idag.
Precis. Och att allt liksom handlar ju om det personliga varumärket.
Ja.
Vilket också alltid bara är så kopplat till det du gör. Liksom. Det du gör för att tjäna dina pengar.
Precis.
Inte alls mycket så här, ja, men hur är du i ditt privatliv? Hur bra är du på att vårda dina relationer? Eller hur bra är du på att ta hand om dig själv? Liksom? Mm. Alltså du ska bara ta hand om dig själv, säger jag med citationstecken, om det ger dig någonting rent professionellt. Mm. Alltså till exempel då typ, ja men jag tränar, men jag gör det 5 på morgonen för att jag sen ska ha hela dagen framför mig där jag känner mig så kreativ, där jag får precis. Så mycket saker gjort, bla bla bla. Alltså att du ska hela tiden kunna fylla på det till ditt personliga varumärke då, som du outar då i sociala medier för att se ut som den här jävligt framgångsrika personen som mår jättebra hela tiden.
Ja, mår bäst, vara bäst.
Ja, men precis. Ja, men,
alltså verkligen.
Ja.
Det tror jag är... Alltså det kommer vi också verkligen se tillbaka på att så här, det blev, alltså vi ska späka kroppen.
Mm.
Det ska vara så här, gud, juice detox i 10 dagar så att du är fan skaka på morgonen när du vaknar för att du är så ren på insidan. Vem fan brydde sig om man var ren 2002?
Ja,
då var det så här, okej, hur kan jag minimera den här bakfyllan? Jag går ner till på 7-Eleven och köper 8 korvar
fattar du? Och mådde man det... så mycket sämre då? Nej, jag tror
inte. Nej, men jag vet inte. Alltså, jag vet, sen var det väl jag vet inte, där skyltade man ju kanske med att man var ett as. Idag förklär vi ju det.
Ja. Gud ja. Mm. Ja, det...
Ibland kan man gilla när någon är rätt fram. Att så här, den här personen skiter väl i vad jag tycker om den.
Det är ju jävligt... det är ju en frisk fläkt med sådana människor.
Mm.
Alltså det blir lite uppfriskande.
Mm.
När någon
sen, sen om någon gör välgörenhet eller bra saker, det vill jag ju absolut inte att folk ska sluta med.
Nej.
Du hör ju, jag vet inte vad jag tycker om 10-talet. Kanske för att jag fortfarande är i det.
Precis. Alltså, jag tror egentligen inte att man kommer inte kunna göra någon djupare analys av det här decenniet förrän nästa decennie börjar leda mot sitt slut.
Precis.
Då kommer vi se tillbaka på det här.
Alltså... Men jag vill också nämna en händelse som för mig kommer vara med mig jättemycket under 10-talet. Alltså det är verkligen Aviciis död.
Mm.
Kanske för att jag vet inte, alltså det här, det känns ju som att det har berört en hel värld. Men alltså för mig blir det ju så starkt eftersom jag har självmord nära mig också i familjen. Eller med min faster då.
Mm.
Alltså jag vet inte, och också att jag på något sätt, när jag ser tillbaka på det, så var det liksom så här en månad av att alla skulle ta i de här frågorna.
Ja.
Och sen blev det knäpp. Tyst.
Så är det verkligen, verkligen.
Och det, alltså det ploppade upp i varje podcast-app ett avsnitt om något innersta mörker.
Mm.
Och det, och jag vet inte vad jag tycker om det, för på ett sätt tänk att det blev en hel vecka om det.
Mm.
Det kanske är jättefint.
Mm.
Men du vet, alltså när man själv driver de här frågorna varje dag, då blir man ju bara såhär, men vad fan.
Mm. Där och då blir man lite trött.
Ja. Pratar du om detta för att du tycker det är viktigt, eller gör du det för att du tänker att nu är det en trend?
Precis.
Alltså så här, och där blir jag cynisk också som fan.
Ja. Det har ju det känner jag ju med en egenskap som ibland är jag ju lite för cynisk.
Verkligen jag också. Men du vet, alltså jag vet, men sen samtidigt så här, nu sitter vi här, 2019 lider mot sitt slut. Mind, organisationen, har fått 30 miljoner av Tim Berling Foundation.
Mm.
Det är så jävla stort.
Ja.
Och för mig är det historia, alltså på det finaste sätten kan skrivas.
Alltså jag tänker bara, alltså den förändringen som har skett, alltså det har ju, vi pratar ju ändå, alltså samtalet om psykisk ohälsa, alltså sen vi startade Ångestpodden har det förändrats på ett sätt, alltså jag trodde aldrig att det skulle se ut så här bara 5 år framåt. Det var verkligen en dröm som jag trodde var för ambitiös. Alltså vad det här är överambitiöst och tänka att så här, men vadå, det ska det är väl inte konstigt om alla plötsligt pratar om psykisk ohälsa, men plötsligt så blev det så att det kom så mycket poddavsnitt om det här ämnet och så här, jag kanske blev cynisk på ett sätt, men fy fan vad sjukt att det ändå har hänt.
Ja, jag vet, alltså det är galet.
Ja.
Men du vet, sen måste man ju då också nu ta i beaktande att man hela tiden hör det här med smittorisk, eller nu har vi pratat för mycket, tyst nu, man orkar inte lyssna mer, säger så här coola, hippa nöjesguiden människor i Stockholms innerstad. Alltså att så här, gud, det tröttaste som finns att säga att man måste prata om psykisk ohälsa. Vet du vad? Jag tycker du ska åka till valfri småstad, för det inskränkta tänkandet, det skrämmer fan skiten med mig. Att man har lyxen att sitta på kammaren och fundera på om det finns en smitta
nyttorisk i psykisk ohälsa. Mm. Det är bara så här, alltså verkligen bida din tid. Ja. Du ska alltså så här, gör något vettigt av den. Ja. Och sen kanske man tycker att det är vettigt, för vissa kanske tror att den smittorisken existerar.
Ja.
Det gör den väl i någon mån.
Precis.
Men att tro att så här, att det är centralt när vi så här ser en hel rörelse av saker som börjar hända med liksom i allting med psykisk ohälsa, med ångest, att må dåligt. Alltså det här hände med de fysiska sjukdomarna också. Och det var klart att det kom personer som bara, va, vi kan inte alls det prata om cancer.
Mm.
Men att så här, det är helt normalt idag att göra det. Det är det ju fortfarande. Det finns ingen gala för psykisk ohälsa eller suicid.
Nej.
Men liksom, det kommer man nog se fortfarande. Men jag hoppas bara att det blir periferin.
Precis.
För att ha som slogan, vi måste prata mer om psykisk ohälsa. Nej, okej, okay. det kanske är lite dött. Men vi kan fan inte sluta prata
precis,
om psykisk ohälsa.
Vi är
ohälsa.
Ju mitt i det nu liksom.
Jag har en parentes också.
Ja.
Vi har ju varit med och ändrat lagen med vår kampanj mellan stolarna.
Yes.
Så ni var med och gjorde med oss. Alltså, nu har liksom, det kom ett pressmeddelande från regeringskansliet om att de tillsätter en utredare som ska kolla på, alltså, exakt det där vi typ ville.
Ja, men det var ju en av punkterna som vi lämnade över till socialminister Lena Hallengren i våras.
Att det ska finnas en samordnare som samordnar vårdkontakterna för unga inom liksom hälso- och sjukvården. Mm, och speciellt att, när man söker för psykiska symptom. Liksom.
Precis, för innan detta har det varit mycket att man måste hålla koll på sina egna kontakter eller att föräldrarna måste göra det.
Och det är fan ett heltidsjobb.
Ja, det så ska det inte vara.
We made it.
Yes.
Mamma, we made it to the riksdag.
Ja, men med de välvalda orden så vill vi ändå önska er liksom ett gott nytt år.
Ja, och hoppas att ni har haft en god jul.
Ja.
Alltså tack för att ni lyssnade denna veckan också.
Ja, men jag skulle säga detta året.
Nej, men Sofie!
Ja, fan.
Det är så sjukt ju.
Ja, nästa gång vi hörs är det liksom 2020.
Hoppas ni har köpt biljett till vår show.
Annars gör det. All info finns på skalapteatern.se.
Och vi hörs nästa vecka i 2020.
Ja, ja, precis som vanligt.
Och vad tyckte ni om det här avsnittet? Vad tänker ni om 2010-talet? Bomba vår DM. Vi heter Angestpodden på Instagram.
Yes. Ha det bäst. Puss, hej då.